Hej! Du ska snart få lyssna vidare. Men först vill jag tipsa om en ny podcast. Podden Historien om är en dokumentärpodd om händelserna och människorna som förändrade världen. Hör om Jeanne d'Arcs kamp för frihet. Hur Axel von Fersen skärmade sig genom Europa. Och hur nära vi var tredje världskriget under Kubakrisen när Kennedy och Khrushchev satte hårt mot hårt. Vad de alla har gemensamt är att de på något sätt gjort avtryck och genom sina beslut och handlingar format det vi idag tar för självklart. Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen. Jag heter Blenda Zettervall Klingert.
Ja, det känns lite konstigt att vara tillbaka. När vignetten rullade, Anders, så kände jag vad länge sedan det var.
Ja, och då har vi ju ändå suttit en hel del med vår kära Kajpod, ska vi säga. Men så här och prata fritt och liksom prata om lite vad vi vill och så där, det var ju ett tag sedan nu.
Ja, verkligen. Och vad det är du lyssnar på då? Jo, det är ju Schlagerfesten, din ultimata guide till Melodifestivalen och nu då framförallt Eurovision som ju stundar, ja, när som helst här nu.
Ja, det är inte långt kvar. Den svenska delegationen och svenska teamet har redan åkt ner till Basel, redan där, de har redan repat. Nu är de ju så hårda med allting i år så att ingen får se det första repet.
Nice.
Inte ens övriga delegationen. Jag pratade lite med Edvard Asselén som är vår kommentator. Inte ens han kommer att få se det första repetitionen de gör.
Nej.
Utan han kommer att få se från och med den andra. TV-produktionen får han inte heller se, vilket gör det liksom så här
svårt att kommentera,
ja,
kanske.
Ja. Och där tajma manus och grejer. Men ja, det är... Nu närmar det sig.
Ja.
Nu börjar bubbla och koka.
Ja, verkligen. Och Elaine heter ju jag och Anders, det heter du.
Det stämmer.
Ja. Vi ska kasta oss in i Eurovision-världen alldeles strax. Vi i det här avsnittet avhandlar... Nu blev det svengelska. Vi i det här avsnittet avhandlar... Mm. I det här avsnittet avhandlar vi oddsfavoriterna.
Ja, de som vi liksom går in i tävlingen nu som de flesta människor tror på.
Mm.
Och det är ju då efter det som vi kallar för pre-party season. Alltså när alla låtar är valda ur sina, antingen internt eller i sina tävlingar, så åker de ju runt på diverse pre-parties runt om i Europa. Det har varit 4 stycken i år, 3 större och en lite mindre i Manchester. Det har också varit i London, Amsterdam och i Madrid. Ja, vad ska jag säga om dem? Det är ju en del artister som inte åker på dem.
Ja.
Men de allra flesta har varit på åtminstone någon. Vilket ju innebär att man har kunnat få en uppfattning om hur de här artisterna liksom är på scenen och hur det låter. Bästa exemplet tror jag är Nemo förra året. För det var ingen som riktigt pratade om henne innan hen gick upp på scenen i Madrid. Och då imponerade hen på alla. Och då sprang Nemo rakt upp till första platsen på oddset där hen stannade kvar faktiskt fram till långt in i finalveckan. Sen var det ju Schweiz som vann i slutändan i alla fall. Där hade ju oddsen lite fel mot slutet. Men där bevisar man så att säga vilken påverkan det här kan ha.
Ja, verkligen.
Och i år har vi ju egentligen inte sett någon sån rörelse alls. Så det är ju i sig intressant. Det som möjligen har hänt är ju att Kai har utökat sitt försprång.
Ja.
Mot Österrike och Frankrike och de andra som vi har i den här gruppen då tätt bakom oss.
Ja.
Och jag tror att det beror på det. Ingen som egentligen har gjort dåligt ifrån sig, men det är heller ingen som har imponerat på det sättet att man har fått upp ögonen för det.
Snarare att Kai har imponerat mer, inte bara på scenen men också på att vara väldigt härliga.
Ja, men exakt så. Ja. Alltså, det har förstärkt bilden av dem som på något vis är the frontrunners, de som man behöver slå. Och man har ingen har liksom lyckats hitta vem det är som ska kunna slå dem på det sättet. Jag skulle vilja ha en liten kort oddsskola också. Hinner vi det?
Redan nu?
Ja, men det är lika bra när vi ändå pratar om oddsen här.
Ja,
och så.
Ja, kör! Jag vill veta allt.
För det citeras väldigt, väldigt ofta i sociala medier, i andra poddar och i texter och sådär om den här sammanställningen som sajten Eurovisionworld.com gör på oddsen.
Ja.
Och där står det en procentsats över sannolikheten att vinna. Och så är det oftast den man rapporterar.
Ja.
Och just nu när vi sitter och pratar här så står det Sverige 40%.
Oj!
Och det är jättebra. Det är det. Men det är inte ett odds.
Nej, det är det ju inte.
Nej.
Det är inte oddset.
Nej, exakt. Utan det som är oddset är hur mycket pengar tillbaka får jag om jag satsar en viss given summa pengar och det här inträffar. Och det är de som är det intressanta att titta på. Den här procenten är ju bara en konsekvens av de andra.
Mm.
För om vi tar då som exempel att det är 37 länder som är med. De allra flesta ligger då på liksom mindre än 1% eller 1% chans. Så. Men det räcker ju att någon där bak går från 300 gånger pengarna till 200 gånger pengarna. Så har ju helt plötsligt Kajs sannolikhet att vinna minskat.
Just
för
det.
Summan blir ju alltid 100 på procenten.
Ja, ja, ja.
Så att om den här procenten går upp eller ner behöver ju inte bero på vad folk tror om Kaj.
Nej.
Utan det handlar ju om man tror om någon annan.
Just.
Och det är jätteviktigt att göra den skillnaden.
Mm.
Men tittar vi på hur oddset har utvecklat sig så har vi till exempel sett då att JJ från Österrike som ju har varit stadig tvåa i oddsen har gått från när pre-party season började någonstans 3,5 gånger pengarna upp till nu 5,5 gånger pengarna. Kaj har gått från 2,5-2,8 till att ligga nu på 1,7-1,8. Och det är det som återspeglar sig i de här procenten, men det är egentligen oddsen som liksom är själva grejen.
Ja.
Nu har jag sagt det. Det jag brukar säga att procenten, det är för dummies. Och ni som lyssnar på den här podden, ni ska vara lite bättre.
Ja, ja, så är det. Eller så här, den här podden är för dummies som lär sig. Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, ja, som vill, som
här
vill bara.
Förklarar vi begreppen och förklarar som man gör i en bok för dummies.
Mm.
Alltså så att man lär sig och så man vet. Det är därför vi har dig i podden, bland annat.
Tack så mycket.
Ja. Innan vi kastar oss in i de här oddsfavoriterna så har du lite härliga nyheter om Eurovision, eller egentligen fakta om programmet, om Kaj och vad som kommer hända. Sådär, uppdatera oss.
Ja, det vi vet om programmen än så länge då, det kommer att bli, vi ska hålla koll på det, den 69:e upplagan om jag räknar rätt av Eurovision Song Contest, vilket innebär då att det blir 70-årsjubileum nästa år.
Kul.
Det kan vara så att det inte är den 69:e upplagan utan den 69:e året. Vi hade ju ett inställt år här emellan som har förstört lite.
Just
jag ber
det.
Att få återkomma om den saken. Men ganska mycket har ju nu kommunicerats kring de här programmen i alla fall. Vi vet att Hazel Brugger och Sandra Stoder kommer att vara programledare. Till finalen kommer de att få hjälp av Michelle Hunziker. Och alla de här tre är kända programledare. Det som är lite roligt med Sandra Stoder är att hon faktiskt var med och tävlade i Eurovision 1991. Med Canzone per te. Jättebra låt. Och ja, fick ju tävla mot Carola då.
Just
som vann.
Det. Ja, se där. För Schweiz tävlade hon då, misstänker jag.
Jajamensan. Men på italienska. Det är ju en jäkla massa språk i Schweiz.
Jo, tack. Sen har vi vykort som vi vet att Kaj har varit och spelat in. Vilket gör att vi kanske vet lite mer om dem.
Ja, men exakt. Alla vykorten utgörs av de tävlande artisterna som har fått åka till Schweiz.
Mm.
Och där har de då fått liksom, ja, men göra typiska saker, har det beskrivits som. Och jag vet inte, du vet, gå på kurort, åka skidor, äta fondue, jag vet inte.
Odricka Aperol Spritz kanske?
Kanske, ja. Göra en klocka, jag vet inte.
Äta choklad.
Exakt, alla sådana här saker. Och då vet vi ju att Kaj har varit i Maglingen som ligger strax utanför Bil. Eller egentligen om man ska vara helt korrekt, ovanför Bil. För det går en bergbana från Maglingen ner till Bil.
Och vad gör man i Maglingen?
Det är en kurort.
Alltså de har gått på bastu och spa såklart.
Ja, det är väl inte en alltför avlägsen gissning i alla fall, men det vet jag inte.
Nej.
Mellanakter och teman i programmen har man talat om. Man har sagt att fokus och tema för den första semifinalen kommer att vara Where It All Began. Alltså där det började.
Just det, för Schweiz hade den första Eurovision.
Exakt.
Som de, ja.
1956 i Lugano avgick den första Eurovision. Och här har man avslöjat en hel hög med gamla schweiziska akter som har varit med och tävlat tidigare.
Mm.
I semifinal 2 så vill man fira Eurovision-fansen.
Det är kul.
Ja, det är lite roligt. Och i finalen så handlar temat om att let's celebrate a new winner.
Ja, det var ju tur.
Ja, det var, precis. Vad det här innebär riktigt, det vet jag inte. Vi vet ju till exempel att man har bjudit in väldigt, eller ett gäng artister som skulle ha tävlat 2020.
Mm. Oh, kommer vi få se The Mamas?
De har inte kommunicerats än.
Nej.
Men att de ska då få framföra sina låtar från 2020.
Uh-huh.
Så att de då får framföras på en Eurovision-scen.
Kul.
Alla de man har valt är dock sådana som fick vara med och tävla 2021 också.
Nej, men vad tråkigt.
Ja, lite så. Jag kan känna att så här,
eller var det de som tackade ja?
Jag har ingen aning riktigt hur det där har gått till. Och jag kan också känna att men vadå, titta på en fem år gammal låt som inte ens fick tävla. Ja, kanske lite så.
Ja, det tappade ju lite poängen om det var alla som kommer vara med, alltså uppträder 2021, för att då fick de ju tävla.
Ja, så att vi har The Roop från Litauen,
just det,
och vi har Destiny från Malta och lite sån här. Men de har ju varit med och tävlat därefter. Så att, ja, jag vet inte. Ja.
In med The Mamas, säger jag.
Men vi har ju fortfarande inte fått svar på frågan, kommer Céline Dion?
Den viktigaste frågan egentligen.
Mm. Och det, gissningen är väl nej, men det tror vi väl inte, va?
Alltså, eftersom hon är så sjuk, den här alltså OS-spelningen hon gjorde, det tog ju henne enorma krafter.
Ja.
Så att, nej. Men hade hon inte varit så pass sjuk som hon är, så hade jag absolut, då tror jag hon hade kommit. Det tror jag. Men nej.
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 Vi tror inte, men hoppet lever väl.
Ja.
Och vi kan väl vara säkra på att det kanske dyker upp på ett sätt eller annat i alla fall. Det går ju lite grann som för Sverige förra året. Det gick ju inte att inte ta upp ABBA. Så går det ju inte för Schweiz att inte ta upp Céline Dion.
Nej, såklart. Nej. På något hörn är hon med.
Som jag sa tidigare då, Edvard och Céline kommer ju att kommentera för Sverige på plats. Till finalen kommer han att få med sig Petra Mede.
Ja, så roligt.
Aj,
så roligt. Jag är enormt glad för detta, måste jag säga.
Ja, vi ser hur hon överlever och går igenom presscentret nere i Basel. Ser framför mig att hon kommer få en lång svans efter sig av följare som alla vill ta bilder och prata med henne.
Hon får gå en annan väg.
Ja, men eller i en säck kanske, eller någonting sånt där.
På med en mask. Ja, och Kai, vi har ju hört sen innan då att de kommer att bli tvingade att ändra på grund av att de hade en person för mycket på scen. Mm. Nu har man också bekräftat och visat lite av det här, va?
Ja, det har de gjort. Att en dansare då, Daniel Gyro, som var med i Melodifestivalen, får tyvärr stanna hemma. Även Lars Sävsund, som vi var med på Kör i kuliss i Sverige, får också då stanna hemma, för det får bara max vara 6 personer. Och det innebär att det är Louisa, Kim och Albin som får åka med, och de kommer då få mickar och hjälpa till att sjunga i framförallt refrängen.
Mm.
Och här, jag har ingen aning om hur Kim och Albin är på sång, men Louisa vet vi är duktig.
Ja.
Och här handlar det egentligen inte om att ta några stämmor eller någonting sånt, för det ligger ju på backtrack.
Alltså, jag tror att vi till och med skulle kunna köra på den där refrängen. Det är ju ingen...
Nej, det handlar ju bara om att få liksom en oomf, att det är fler röster som kommer med i refrängen. Sen har de ju berättat då att det här eldfatet de har, det kommer bli till en kamin.
Just det, så ingen korv då kanske? Man kan ju inte grilla korv i en kamin.
Jag vet inte riktigt hur de löser det, men det tror jag nog kanske. Ja. Vi får se.
Ja.
Och sen så har man också då gjort en ny bastu som är lite lättare. För att man får inte ha några scentekniker heller på scenen, utan då måste ju de räknas in i de 6.
Oh,
vilket innebär att dansarna då behöver liksom flippa upp den här bastun, och då behöver den vara lite lättare.
Just det.
Ja, men den ska se ungefär likadan ut i alla fall. Och sen har de utlovat ännu mer rök och ännu mer laser.
Nej, men det kan inte bli bättre.
Nej, jag tror inte det. Så att jag tror att upplevelsen kommer nog att vara att det ser ut och låter ungefär som det gjorde i Melodifestivalen. Det är, vi kommer att se en dansare mindre, men någonsin kommer vi få mycket mer rök och laser.
Ja, exakt. Så ingen kommer se dem ändå.
Nej, men det är väl risken kanske.
Jag fick ju också ett roligt pressmeddelande idag från Finlands turistbyrå att man kommer ju ha en bastu på plats i Basel på den här Eurovision-gatan då, vad jag förstår.
Mm.
Där kommer då Visit Tampere som är Erika Wickmans hemstad fira henne med en bastu man har tagit med sig från Finland, och man tar med sig finska bastusällskapet, och man hyllar även Kai här. Alltså, Finland har ju då motsats till Norge verkligen tagit sig an Kai som sitt andra bidrag. Och det tycker jag är helt fantastiskt.
Och det är till och med nästan faktiskt som sitt första bidrag i vissa fall.
Det är som Patrik sa i Kai-podden. Jag vet inte om jag skulle vilja vara Erika Wickman i år, för att det känns lite tråkigt. Men det roliga med det här är ju då att för bastusällskapet, Anders, så åker alltså Hanna
Packarinen.
Och det var ju ett bekant namn Leave Me Alone, en av de bästa Eurovision-låtarna någonsin, som tävlade för Finland 2007.
Jajamensan, på hemmaplan i Helsingfors.
Är alltså Bastusällskapets ordförande.
Ja, det är häftigt.
Och ska med till Basel och basta med gänget.
Det är också ett sätt för en gammal deltagare att hänga sig kvar i bubblan.
Ja, eller så valde hon liksom det här bastusällskapet för några år sedan och sen hade hon bara tur.
Ja, jag tror att det är ungefär så det har gått till. Vi ska säga också att det pågår dessutom ett talkoprojekt i Vörå, där just man det. Själva bygger en bastu och man har köpt en gammal Volvo och den ska man också köra ner så att den kommer till Basel lagom till finalen. Så att det pågår, det kommer vara mycket bastu i Basel. Den som vill basta behöver inte gå så långt.
Vi baxar verkligen bastun till Basel, flera stycken.
Ja.
Man kommer ju även då på något sätt utöka turistnäringen, för det har blivit väldigt populärt att resa till Vörå helt plötsligt. Mm. Vilken jävla effekt.
Ja, man har fått tillsätta en kajkoordinator i Vörå för att ta emot och hantera det här. Man har ju nu i dagarna här innan de reste, pojkarna, från Vörå, ta emot presidenten.
Just det.
Alexander Stubb som var på besök i Vörå och träffade skolelever och fick en liten minikonsert och önska grabbarna lycka till. Så att det här är... Det är verkligen, det är enormt stort
har
i Finland.
Har Erika Wikman fått träffa Alexander Stubb, undrar jag. Det här tycker jag ju är lite orättvist
inte,
nästan.
Inte vad jag vet, faktiskt. Och det är ju lite intressant det där.
Ja.
Nu saknas ju bara en officiell inbjudan till självständighetsbalen också. Så har de riktigt kommit. Då är man så fin som man är i Finland,
alltså,
så att säga.
Mycket förvånad blir jag om de inte blir bjudna till den nästa år.
Ja, eller verkligen år, så. Det och det är... Det unnar jag dem.
Ja. 100%. Men vi... Ja, nu fastnar det. Det är så kul att prata om det här. Vi ska vidare nu då till...
Jag har ju sagt det. Jag ser ingen anledning att prata om någon annan än Kaj någonsin igen. Fastnar ju där hela tiden.
Men inte just Kaj, jag menar, utan bara generellt kring Eurovision och allt det här. Vi kastar oss väl in i det vi skulle då, det vill säga... Oddsfavoriterna, vilka tävlar och ligger just nu topp 5 på oddsen? Ja, det var fel signatur, Anders. Den här skulle vi. Vart börjar vi?
Vi börjar i Belgien, som i den sammanräknade oddslistan just nu ligger på sjätte plats och ger någonstans kring 25, 26, 27 gånger pengarna att vinna. Den som representerar Belgien, det är 25-åringen Red Sebastian. Och det är alltså inte krabban i Lilla Sjöjungfrun som vi pratar om här, utan det är alltid ego till Seppe Guido Yvonne Herrmann.
Nej!
Hans artistnamn, det kommer dock faktiskt från den här kända krabban i Finland. För han älskade den filmen så mycket som barn, så att han bestämde sig för att Red Sebastian får bli mitt artistnamn.
Ja, det var verkligen så.
Jajamensan.
Kul.
Vi har sagt också att han är 25. Han fyller faktiskt 26 samma dag som om han tävlar i semifinal 1.
Men grattis till honom.
Redan 2013 så gick han till final i Belgiens Talang och sökte efter gymnasiet in på Kungliga Konstakademin i Gent. Där fick han faktiskt sånglektioner av ingen mindre än vår favorit Gustav, som ju tävlade i Liverpool för Belgien med den äran. Han har släppt ett antal singlar, han har släppt en EP och ett egenutgivet album, men har väl i ärlighetens namn kanske inte gjort något större väsen av sig på topplistorna eller radiostationerna där hemma. Han var dock en av de 8 som lyckades ta sig in till den nationella finalen Eurosong och vann där en utklassningsseger med sin låt Strobe Lights. Den är, enligt honom, en hyllning till belgisk gravekultur. Har du hört talas om belgisk gravekultur?
Nej, inte mycket.
Nej, men nu har du i alla fall hört en hyllning här.
Ja. Rejvigt är det.
Rejvigt.
Ja.
Float around in space. ja.
Känner jag. Någonting som jag också blir lite orolig för då, som inte har varit på pre-party, det är ju hur den här klarar sig live. Det är inte en lätt sjungen låt.
Nej, och det tycker jag nog att han klarar bra. Han är en duktig sångare som klarar av att ta de här tonerna. Det tycker jag nog att han gör.
Ja.
Däremot vet jag inte riktigt om han liksom bär upp den här låten. Han är ju iklädd någon sorts röd plast,
ja,
med illrött hår.
Ja.
Och jag vill ju inte vara den som liksom skammar människor sådär, men han ser inte liksom riktigt född ut, så att säga. Han ser inte ut som att han är född för att ha en sån klädsel på sig.
Nej.
Eller den hårfärgen.
Nej. Få har ju den hårfärgen naturligt.
Ja, men så är det ju. Nej, men jag vet inte, det är någonting som liksom inte riktigt lirar här med mig. Han känns absolut inte som en popstjärna. Nej. Får jag vara så elakt?
Ja, det får du ju. Jag har faktiskt inte sett det.
Det roliga med den här är ju att en period så låg ju faktiskt Belgien etta på oddslistan att
okay.
vinna hela det här tjotaballongen. Och det beror på att i deras nationella final så var det 8 bidrag som tävlade. Men man delade upp dem, inte i 2 semifinaler, men i 2 så kallade showcase. Så att 4 stycken fick liksom visa upp sig och bli intervjuade och så här i 2 program. Och de förinspelade man. Och då hade det liksom läckt uppgifter att här finns en jättestark låt med en jättestark artist.
Ah,
vilket
fattar.
Gjorde att Belgien gick rakt upp på första platsen. När han sen då vann med liksom utklassningssiffror, då ramlade han ju rask ner till 6:e platsen. Nej, ungefär, men... där han ligger nu, när
Starkan.
Folk fick se det live.
Borde ju vara tvärtom.
Ja, det ska jag åtminstone bekräfta. Jo, men det var den här favoriten. Men ja, han har haft en litet uppsving kanske under pre-partnern ändå. Han var faktiskt nere på 10:e plats någonstans på oddslistan ett tag.
Mm.
Och det är väl just det att han faktiskt klarar av att sjunga det som har
just
gjort
det.
Att vi är där. Men jag har väldigt svårt att se honom som en contender här. Jag tror inte att det här är någonting som juryn kommer att tilltalas av. Jag har väldigt svårt att tro att jättemånga människor tilltalas av det i televoten heller.
Nej.
Säkerligen en hög placering ska jag säga. Och jag är inte orolig för hans finalplats. Där är jag inte alls. Men som vinnare,
Nej, plats 5 på oddsen är alltså rimligt.
Ja, men absolut. Jag hade kanske till och med plockat ner den några pinhål till. Men det är inte orimligt i alla fall. Det är inte dåligt, verkligen inte.
Nej. Vidare då till odds 4.
Ja, därför att på 4:e plats på oddslistan ja. Har vi då Nederländerna som i skrivande stund ger någonstans kring 13, 15, upp till 20 gånger pengarna kan man få om man letar ordentligt. Nederländerna representeras i år av Claude Kiembe. Under artistnamnet Claude.
Mm.
Han är född och uppvuxen i Kongo. Därför att mamman och syskonen kom till Nederländerna när han var 9 år gammal. Det innebär att hans modersmål är franska, men han har naturligtvis lärt sig att tala både nederländska och engelska flytande sedan dess.
Just det. Bra.
Han ställde upp i The Voice Kids när han var 16, men blev utslagen väldigt tidigt. I en annan tv-sänd talangjakt, Are You Next, gick det däremot betydligt mycket bättre och han blev signad till ett litet indie-skivbolag som heter Cloud9. Hans debutsingel La Dada, Mon Dernier Mot, vann flera priser och toppade faktiskt nederländska topplistan. Och den tog sig dessutom in på listor i en handfull fler länder. Singeln åtföljdes av ytterligare några stycken som alla har tagit sig in på den nederländska topplistan. Och i höstas kom det helt egenskrivna debutalbumet Parler Français som nådde en 6:e plats på albumlistan i Nederländerna.
Kul!
Låten Cerevi, den handlar om livets upp- och nedgångar. Att det ibland är härligt, men ibland också ganska svårt. Den är skriven ihop med Arno Krabman, Horen van der Fort och Leon Paul Palmen. Den heter, kort och gott, Cerevi. Vi.
Min favorit i år, Anders. Här kommer den. C'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas. It goes up, it goes down, and around it. Sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter 1, 2, 3, c'est la 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 vie, c'est la 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 vie, oui, c'est la 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 vie. Alltså jag älskar ju det här. Alltså den är ljuvlig och grejen är att det ser man ju inte när man hör den, men den blir ju dessutom ännu bättre med den fina musikvideon. Som jag hoppas att han tar med sig till scenen på något sätt, alltså att han liksom anammar den.
Han har gjort, han var med på pre-partiet i Amsterdam. Och sen har han inte gjort några pre-partiet vad jag vet.
Han tror att han kom till sitt hemland i alla fall, men inte så långt.
Precis, jag har sett ett annat framträdande av honom som han gjorde i ett nederländskt tv-program som också var inom citationstecken live. Men där hade man också stageat det på ett sätt som gjorde att man kunde känna igen sig i musikvideon, liksom med koreografi och dans och det här. Musikvideon, för er som inte har sett den, går ut på att han möter sin yngre jag, sig själv som barn. Det är lite av ett tema faktiskt då. Det är jättemånga som har det i sina musikvideor.
Ja. Och i låtarna finns det barn också, i alla fall igen.
Ja, men man får ju inte ha folk under 16 på scenen, så att just den delen får man inte visualisera.
Om man inte hittar en 16-åring som ser jätteung ut.
Ja, fast det måste fortfarande vara över 16, men jag korrekt.
Jo, men du kan ju hitta en 16-åring som ser lite, alltså ung ut.
Absolut. Ja. Det går naturligtvis.
Vi får väl se.
Precis. Ja. Jag är ju jättesvag för det här. Jag tycker ju att den är oförskämt långt ner på oddslistan.
Ja, jag är så för mig förvånad.
Det här är för mig liksom jurygodis.
Men är det här någonting som då förmodligen, eller som vi hoppas och tror, kanske sticker upp sen då på oddsen när man får se det?
Det kan ju vara. Det beror ju väldigt mycket på. Det alla de här har egentligen gemensamt är ju att vi liksom knappt har sett dem i sin riktiga staging. Det är bara Belgien som har vunnit en nationell uttagning av dem.
Just det!
Och det är ju liksom så här, då ligger det ju en viss förhoppning inprisad i de här oddsen vi får ut, att det också ska vara en riktigt snygg, häftig, cool, bra precis, staging. Jag tycker att det här är jurygodis. Jag tycker att låten blir så otroligt lättillgänglig, för att på samma sätt som Kai, nu är där igen.
Alltså det går inte att låta bli.
Nej, men på samma sätt som de lägger in alla finska ord som svenskar kan i sin, så har ju han använt franska ord som alla europeer kan. Det är c'est la vie, och det är comme ça, och la vie en rose, och det är liksom den sortens ord som gör att den blir väldigt lättillgänglig, och däremellan är det engelska.
Nej, det är briljant, briljant, briljant. Jag älskar allt med det här. Och honom, han är ju otrolig.
Jag tror att det här kan gå riktigt, riktigt bra. Och jag tror att jag skulle säga att han är lite undervärderad i oddsen snarare.
Plats 3 på oddsen då!
Ja, vi flyttar upp ytterligare ett snäpp, och då hamnar vi på Israel, som egentligen har, ja, vi kan väl säga samma odds faktiskt som Nederländerna. Det är ungefär samma siffror vi pratar om. Här är det i år Yuval Rafael, som är 24 år gammal. Hon kommer ifrån Ra'anana i kanterna av Tel Aviv. Hon är delvis uppvuxen i Schweiz, eftersom hon bodde 3 år i Genève ihop med sin familj. Som artist så är hon helt oerfaren, och hon ställde upp i deras uttagning som de använder till Eurovision, som är en idolliknande tävling. Den heter Hakochavab Haba. Ja, ungefär. Ber om ursäkt för min bristande hebreiska.
Åh, den är inte lätt alltså.
Nej, och den här tävlingen vann hon ganska överlägset, får man väl säga. Och det är kanske inte jättekonstigt med tanke på hennes historia. Hon är en överlevare av Nova-festivalen, det vill säga den festival som den 7 oktober 2023 attackerades av Hamas, och där cirka 1200 människor dödades eller togs som gisslan. Hon överlevde genom att gömma sig bland döda kroppar i ett skyddsrum i ungefär 8 timmar tills dess att attacken var över och hon vågade komma ut. Och det är klart att jag vet att det här är ju ett känsligt ämne. Det finns ju ingen anledning att hymla om det. Nej. Israels medverkan och inte. Och många tycker att det här är cyniskt gjort att välja en sån artist.
Såklart.
Samtidigt som jag hade något motsvarande hänt här och en sån person ställer upp i en tävling som avgörs av telefonröster, så är det fullständigt naturligt att den personen vinner. Det går inte att Det är för mig fullständigt självklart. Den här låten, New Day Will Rise, den är skriven av Keren Pelles, som också var med och skrev Hurricane åt Eden Golan förra året. Och naturligtvis har ju även den här anklagats för att vara politisk. Men EBU har friat den, och läser man texten så finns det ju inget spår utav det, utan det är snarare en kärlekshistoria över någon som har blivit lämnad. Men att, det kommer en ny dag även imorgon.
New Day Will Come heter den. Nej, New Day Will Rise.
Ja.
Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais de la concierge.
Jag bara, är det franska? Men det är hebreiska.
Nej, det är franska.
Det är
på engelska, franska och hebreiska.
Ja, så där. Det är poppis i år, blandas på.
La seule chanson comme un piano peut jouer.
Också så är det ju fantastiskt att hon inte har varit artist innan.
Ja, lite så faktiskt.
Otroligt.
Helt oupptäckt. Den här, det är ju någonting också i den här 6/8-takten som gör att det blir, ja, men jag tycker att det blir väldigt, väldigt vackert. Däremot vill jag säga att jämfört med Hurricane förra året så tycker jag att den här blir lite stolpig med sina språkbyten. Den byter också taktart och det finns någon sorts transponering mitt i här som jag är för dålig på musikteori för att kunna definiera exakt vad det är som händer. Men jag tycker att den blir lite stolpig och lite liksom sölig i jämförelse med Hurricane.
Just det. Så den är inte lika stor favorit, tror du?
Ja, men
den är ju ändå trea också.
Den är det, och det är ju läxan vi lärde oss förra året, att stödet framförallt hos telefonrösterna är enormt stort för Israel, och det kommer det naturligtvis vara även i år. Det har ju kommit nyheter nu också att man släpper flaggorna bland publiken helt fria, så att man får använda vilka flaggor man vill. Och det har jag ju sett i online fangrupper och sådär, att det är ju mängder med människor nu som tipsar varandra om vad man kan köpa Palestina-flaggor och sådär för att kunna visa upp. Och det är naturligtvis så att ju fler Palestina-flaggor som visas upp i bild under hennes nummer, desto fler kommer att ringa och rösta på henne. Så att det beror ju helt på hur, eller det är inte helt, men delvis hur stämningen också kommer att vara. Hon är fantastisk, jag tycker att den här låten är jättevacker, men jag tycker inte riktigt att den når upp till nivån där Hurricane var förra året.
Nej. Vi får se hur juryn agerar i år helt enkelt också. Och så ska vi traska vidare. Vi går till plats nummer 2. Och här har vi en Big Five, eller hur Anders?
Jajamensan, det är Frankrike som representeras av Loan Aimera, eller som då hon egentligen heter, Anne Patient.
Förlåt, sidetrack, men varför heter man något vanligt och sen har ett artistnamn som också är vanligt?
Ja, jag kan inte riktigt svara på det.
Nej.
Men det är, hennes artistnamn är Loan Aimera, men här har hon tagit bort Aimera och så är det bara Loan.
Ja, då är det,
ja, hon är 28 år. Hon kommer ifrån Saint-Catherine i norra Frankrike, nära gränsen mot Belgien. Hon kommer från en väldigt spretig familj dock. Den har rötter i både Polen, Tyskland, Brasilien och Portugal. Hon började tidigt med musik och deltog i sin första tv-sända talangjakt redan när hon var 12 år gammal. 2015 så nådde hon semifinal i franska The Voice, och i samband med det så släppte man hennes första album, där första singeln Avenir nådde första platsen på både den franska och luxemburgska topplistorna. Den gick också in i topp 10 i Tyskland, Österrike, Slovakien, Belgien och Schweiz. Den här ledde i sin tur till att hon fick en filmroll i filmen La Famille Bélier, där hon vann flera priser. Och hon har fortsatt släppa musik och göra filmer även som röstskådespelerska. Totalt sett har hon nu släppt 5 album och hon har mer än 25 låtar som har tagit sig in på den franska topplistan över åren. Efter Eurovision så är det planerat ett best of-album.
Det här är ju en erfaren artist, med andra ord.
Ja, men det är det ju. Det är inte illa att släppa ett best of-album när man är 28.
Nej, det är... Gud. Jag får prestationsångest.
Den här låten då, Mamma, har hon skrivit själv, men hon har fått hjälp av musiken av Tristan Salvati, och är en hyllning till hennes mamma som gick bort 2014. Redan på sitt första album så fanns det faktiskt en låt som hette Maman, och nu menar hon i intervjuer att ja, men det är klart att det här är en fortsättning på den låten, men där hon då saknade sin mamma så mycket så har hon nu på något vis kunnat gå vidare och mår bra igen.
Okay.
Den här presenterades ju på ett fullsatt Stade France i en halvtidspaus, eller pausen mellan Frankrike och Skottland i Six Nations Championships i rugby. Det sägs också att svenska Benke Rydman ska göra det här numret i Eurovision.
Mamma. Jag känner att jag var lite orättvis här mot mamma. Jag körde bara de sista 30 sekunderna ungefär. Men man fick ju, den låter ju typ så hela låten.
Ja, det är ju en klassisk fransk ballad.
Och jag tyckte det var viktigt att få med slutet. För Anders, där dyker det plötsligt upp ett barn som säger, mamma.
Ja, och det är ju det är samma tema igen då, att här möter hon ju då helt enkelt sitt barnjag,
ja,
som då får ropa efter mamma. Jag stör ju mig fruktansvärt på den här, på samma sätt som ni kommer ihåg Slimane förra året. Jag störde mig jättemycket på att han sjöng liksom 3 meter från sin mikrofon,
ja,
och att han näsbopade alla tittare på kameran.
Ja.
Det här störde mig något så fruktansvärt förra året, och
ja.
Men det var ju massvis med människor som älskade det.
Ja,
och
ja,
precis på samma sätt är det med den här lilla barnrösten i år, har jag förstått.
Ja,
jag,
det är så.
Jag, för mig förstör den hela låten. Jo, det är på riktigt, den förstör verkligen hela låten för mig. Att det kommer en nasal liten stämma. Nej, men det finns också människor som tycker att det blir otroligt liksom känslosamt och effektfullt. Och att det verkligen liksom understryker vad låten handlar om.
Jag är inte så blödig, känner jag.
Nej, inte jag heller.
Så att jag vet inte, men hon kan ju få till ett nummer med en otrolig känsla, och då blir man ju blödig när man väl sitter där. Så jag ska inte liksom döma ut någonting här, men det är inte min favorit, det är det inte.
Nej, och den ger inte mig någonting, kan jag säga, men jag förstår ju att det här är ju jurygodis naturligtvis, en stor ballad på franska med en otroligt duktig erfaren sångerska. Hon kommer ju inte göra bort sig på något vis, och Slimane gick ju jättebra både i televoten och i juryomröstningen förra året.
Och är det lite Frankrikes tur?
Exakt, den också. Jag skulle säga att utav tänkbara kombinationer, så här, om vi leker med tanken att ja, men Sverige kanske vinner televoten och att kanske Österrike vinner juryrösterna. Alla sådana här tänkbara kombinationer, att ja, men Sverige kan ju komma tvåa i televoten också, lite så, här, så är det nog flest sådana kombinationer som leder till fransk seger, faktiskt. Lite grann så ser jag det. Det är nog Frankrike som för mig har, just nu innan vi har sett det, flest vägar
till seger. Som du brukar prata om, ja.
Och det kan mycket väl vara så att hon är liksom tvåa, trea hos både jury och tittare och vinner. Precis som Duncan Lawrence gjorde 2019.
Ja, och Nemo var väl inte heller etta hos någon?
Jo, han var ju stor vinnare hos juryn.
Ja, just det. Ja. Förlåt. Ja, såklart. Ja,
så var det.
Jag var inte där. Jag hade jobbat
i alla fall inte mentalt.
Nej, exakt. Jag får ju fysiskt vara verkligen där. Till den som då ligger, alltså, nu ska vi förklaras lite här. Den som nu ligger etta på oddsen, säger vi. Men det är ju för att vi har ju räknat bort Sverige,
ja,
ur
såklart
det här. För vi kan inte prata mer om Kai nu.
Jo. Watch me.
Ja, jag tror det. Men eftersom att Kai då ligger etta på oddsen egentligen, och vi har tagit bort dem, så blir det ju nu då den som är tvåa som blir vår etta på oddsen. Anders!
Ja, och det är ju då som vi tidigare har nämnt. Det är Österrike, det är den 24-åriga Johannes Pitsch. Han fyllde faktiskt ganska nyligen 24. Han har en österrikisk pappa, en filippinsk mamma, som kommer att tävla för Österrike i Basel. Han är född i Wien, men han är uppvuxen i Dubai och flyttade sen tillbaka till Wien som 15-åring för att studera klassisk musik och opera.
Just det!
Han nådde finalen av Starmania, vilket är Österrikes version av Idol 2021. Han är en så kallad kontratenor, eller countertenor kan man också säga. Det vill säga det högsta manliga tonläget, det som ligger ovanför tenoren. Och det gör att han kan nå soprantoner i sitt omfång.
Ja, det...
Så att om ni känner att men han låter ju som en tjej, eller jag trodde det var en tjej först, så ja, det är för att det gör det.
Ja.
Ja, han når exakt samma toner som en sopran.
Ja.
Han är anställd faktiskt på den statliga operan i Wien, och där senast var han med i uppsättningen av Trollflöjten nu i vintras. Låten valdes ut internt och skriven av honom själv samt Theodora Spirich och Thomas Turner. Han har i intervjuer berättat om att den skrevs i Berlin sommaren 2024 och att låtskrivarna uppmuntrade honom att se det som en terapisession. Efter att han gråtit ut allt han velat berätta, så skrev låten sig av sig självt.
Ja, herregud.
Den handlar om olycklig kärlek och hur han slösar kärlek på någon som inte vill ha den. Alltså wasted love.
Jag vill ju då tillägga här att jag satt i juryn för Österrike när man skulle ta ut. Ja, jag trodde att det skulle vara chanslöst där. Jag minns ju JJ och att jag var väldigt imponerad av honom, men att jag inte var imponerad av att det liksom var en Nemo-kopia lite grann. Det är ju absolut inte det blev dock.
Nej.
Så att, men ja, så jag ligger lite ansvarig för detta. Något mer du vill tillägga här, Anders? Eller vill du höra?
Nej, jag tycker vi lyssnar lite på.
Vi lyssnar på låten.
Ja.
Då måste jag vara med här. DJ Lane.
elementet.
Ja, eller hur? Den där är live där.
Ja, och den kanske, om man ska vara helt ärlig, inte har varit 100%.
Nej.
Men 98%, och det är good enough kanske. Å andra sidan, så det här bygger ju helt och hållet på hans röst.
Mm.
Och att den sitter, och att folk verkligen blir imponerade och betagna av hans röst.
Ja, för låten i sig är ganska tråkig.
Mm.
Alltså den är väldigt sådär... inte ett sägande för mig, och så vill man piffa till den på slutet med något oväntat, men jag tänkte säga som alla vet, men majoriteten som ser det på tv sen har ju inte hört den i förväg, så är det. Men ja, nej, jag vet.
Nej,
inte.
Det
passar ju inte. Alltså det händer ju något, vilket är tur, för annars hade den varit ännu tråkigare, men ja, jag vet.
Ja, men man förstår ju den här jämförelsen med att den är lite för lik Nemo, därför att den också så här helt byter karaktär, och det är ju en jätte
operagrejen.
Ja, och det är ju en jättetrend i år, att man inte kan ha en låt som pågår i 3 minuter, utan man måste byta låt med jämna mellanrum.
Ja, eller ska man göra som Storbritannien och byta 17 gånger?
Ja, de har ju tagit det till en extrem. Liksom. Ja. Men det är samma princip. Min upplevelse av JJ när jag såg honom i Madrid var att nej, men det här är inte för mig en artist som vinner Eurovision Song Contest. På samma sätt lite grann. Men av andra skäl, som Red Sebastian.
Mm.
Därför att han kändes inte som att han ägde den här scenen. Det kändes som att han var lite nervös och lite rädd. Och nästan liksom bad lite om ursäkt för sig och ville gömma sig bakom sitt eget mikrofonstativ.
Mm. Nej, det kan man inte göra.
Nej, det går liksom inte.
Nej.
Sen vet vi då inte riktigt vad han ska göra på scenen. I videon så åker han ju på en sån här, vet, vikt. Origami, vad heter det va?
Origami.
Ja, pappersbåt,
ja,
liksom,
som man
viker. Och på all sin merch så har han också en sån här pappersbåt som liksom åker på vatten.
Just det.
Och det skulle väl kanske kunna vara då någon sorts liten ledtråd till vad det ska bli på scenen. Det är nämligen så intressant att han har tagit hjälp av ingen mindre än Sergio Sanchez som nummerskapare. Och precis, vem är det? Jo, han har gjort ett enda Eurovision-nummer tidigare. Det var Bambi Thug förra året.
Oh. Ja, det blev ju bra.
Och det blev ju bra.
Faktiskt. Ja.
Och här har ju då folk jättehöga förväntningar på det.
Mm.
Och ihop då med hans röst så är ju det här då den tänkta juryvinnaren.
Just
på
det.
Oddslistorna. Det är ju så man ser den. Mm. Sverige ska ta televoten. Och då tror man att det är, fler tror mer på att det ska räcka än då JJ, som man då tror ska kunna ta juryn.
Mm.
Men det spelar ingen roll hur coolt nummer man har. Man kan inte be om ursäkt för sig på scenen, för då vinner man inte i alla fall.
Nej.
Och där står jag nog. Det var verkligen mitt intryck från Madrid, att här måste det hända någonting. Det måste hända någonting med honom till han står på scenen i Basel. Och det kan du naturligtvis göra. Men han har inte visat det hittills. Jag har också sett honom därefter, att han gjorde ett framträdande i österrikiska Let's Dance.
Just det.
Och jag hade samma känsla där. Att han ber lite om ursäkt för att han finns.
Mm. Men du träffade ju faktiskt JJ när du var i Madrid, Anders.
Ja, jag passade på att ta ett litet snack med honom.
Kul!
So JJ, you have been working with classical music and classical singing for ages. Well, you're not that old, but how natural is it for you to mix that with pop music?
Oh, for me it's natural because I grew up, listening and singing pop and classical music. So blending both has just always been in my DNA.
And is that something you want to continue with afterwards? Like, is that the way you see your career future?
Yeah, I see that people are accepting and the resonance for my song has been so amazing. So I would love to continue this journey and see where it takes me.
Yeah, because I know you hate to talk about this, but we journalists love to talk about it. You are second in the odds. Yeah. I come from Sweden, so of course I have to ask you, how does that feel to be in the top? Do you feel the pressure, or do you feel like, wow, people believe in me?
Of course, both, because then people have high expectations, obviously. But I feel completely honored that people have so much trust and faith in my art form and my artwork that I'm presenting. And being in the top two is actually insane. I never thought that, you know, in a million years that this would happen. And I feel so proud because Austria is also very happy that, you know, we're so far up.
So how has this journey been so far? Has it been as you expected?
Oh, it's been more than I've expected. It's been a lot. But a very fun time, fun experience, and getting to meet everyone who's going to be in the competition with me. It's just, and everyone is so lovely and nice. I just feel all the positive energy.
Thank you so much.
Thank you.
And best of luck to you.
Thank you so much.
Inte för mycket, Anders. Inte för mycket lycka till nu. Får du ta det lugnt.
Nej, men man måste ju vara artig trots allt.
Ja, det ska man ju. Men, ja.
Det, och jag skulle vilja återknyta till och bara notera det som han sa här precis på slutet. Alltså stämningen bland artisterna när jag var i Madrid, det var väldigt, väldigt härligt att se. Alltså folk gick och verkligen och pratade med varandra och man rättade till varandras kläder och man stod och skämtade och man gör naturligtvis en massa social media content och sådär, men det är ju planerat. Men alltså det där sociala som vi inte ser, att man är verkligen stöttande, man är kompisar och det finns en oerhörd värme och en glädje i, ja, men bland alla, och där spelar det liksom ingen roll varifrån du kommer, utan det är om du är stor favorit eller inte, utan alla är likadana mot alla. Det är jättehärligt att se det igen.
Ja. Ja, vad kul. Det är en stor skillnad i stämning från förra året, med andra ord.
Otroligt, för då var det väldigt nervöst vem som kunde synas med vem och vem som fick vara med på bild och vem som liksom inte fick vara med i bakgrunden när jag gör den här intervjun och sånt.
Ja, nej, det var lite mobbingklass. Oh, det var liksom de coola.
Väldigt mycket så,
alltså,
var det förra året.
Gud. Ja, det kan vi... Ja. Vi lämnar det, annars blir det en alldeles för lång podd. För nu har vi redan härjat på.
Ja, men
jag
är ju så
länge.
Lätt det. Ja.
Ja, men det är ju lätt. Och förhoppningsvis så tycker någon att det är intressant det vi har att säga.
Hoppas det.
Ja.
Men vi ska göra ett avsnitt till innan vi åker ner till Basel.
Det ska vi göra, och där ska vi avhandla lite av våra egna favoriter. Och också prata lite kort, förhoppningsvis, om andra små snackisar och låtar som vi ändå tycker är honorable mentions, som man kallar dem.
Och kanske ett eller annat ord om Kai också.
Nej, nu räcker det faktiskt, Anders. Nu får du ge dig. Nu stänger jag av din mic. And the winner is Sweden! När det där händer, då får du prata om Kai igen. Ja, din mic är fortfarande av.